Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Innan vi drar igång veckans avsnitt så har vi lite viktig information angående vår webbshop och merch. Det är nämligen så att jag och Klara har bestämt oss för att det här blir en limited edition och webbshoppen kommer att stängas den 30 april i år. Om du har tänkt att du ska köpa någonting men inte gjort det än så är din tid nu. Knappa in på www.konstenattvara.se och köp det du vill ha. För den sista april i år stänger vi webbshoppen. Bakgrunden till det här är att jag och Klara inte riktigt har möjlighet att hålla efter det tryck som blev på webbshoppen och därför har vi alltså beslutat oss för att det blev limited edition. Så om du vill shoppa någonting, knappa in på vår hemsida och vill du inte det så kommer veckans avsnitt här.
Roll.
Vi rullar och vi kör igång med det sedvanliga. Nu sätter vi oss ner i våra fåtöljer och har det gött. Klara ställer in sin klocka.
Ja, jag insåg att jag har stoppur i klockan. Jag höll på att trycka på knappen, börja träna. För jag har inte helt lärt mig den än. Men nu kör vi. Nej, men den har ju inte börjat än. Sådär. Nu.
Där är vi igång.
Nu har vi faktiskt rullat på riktigt.
Konsten att vara, 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 konsten att vara.
Vi är igång och vi är uppenbarligen inte ensamma. The call is coming from inside the house.
Hallå!
Hej!
Hallå!
Vi har ångestpodden här,
ja,
Sofie och Ida.
Ja.
Välkomna!
Tack så jättemycket.
Shit, vad roligt.
Ja.
Hur fan mår ni?
Vänta, förlåt. Först, innan ni säger hur ni mår, så vill jag bara att ni säger era namn med era röster. För att är det flera röster tycker jag att det är svårt att avgöra vem som är vem.
Mm, okej.
Okej, Ida, det är jag. Och jag är Sofie.
Och gud, ni lät exakt likadant.
Ja, jag vet.
Det är det. Men det låter olika när ni pratar längre.
Ja, exakt. Och man lär sig, för jag har ju lyssnat på Ångestpodden mycket. Mm. Och jag har varit osäker emellanåt vem som pratar, absolut. Men efter ungefär 3 års konstant lyssnande så tror jag absolut att jag förstod.
Mm.
Så att nu, och nu ser jag ju.
Och lyssnar man på så mycket så brukar man ju också fatta, för att det har ju oftast varit Ida som har mått dåligt av oss. Så då förstår man också.
Ja, liksom. Det är lite grann som när jag och Klara pratar också. Att,
ja.
Att vi låter ju praktiskt taget identiska.
Men.
Framförallt den gången jag härmade dig, minns du det? När jag skulle låta som dig. Fy fan vad dåligt gick.
Och jag skulle härma dig och det blev bara så här gutturalt.
Kan inte ni snälla göra det? För det, nu blir jag jätte...
Ja, men
nu vill jag höra det.
Du pratar liksom...
Det var ett jävla påhopp.
Det är, liksom,
är det likt, tycker ni?
Vad är det här? Det är liksom, nej, men det ligger liksom längre bak. Nej, inte fullt så här långt bak. Men jag är inte så himla bra för det här heller. Så jag tänker att om man pitchar upp min röst så kommer det vara...
Det var chockerande dåligt.
Jag ska säga likt, jag bara... Okej, men Klara får göra mig då, nu jävlar.
Okej, men Klara får göra mig då. Så jag kan inte heller, jag kan bara hämma din dialekt.
Ja, okej.
Men jag vet inte, men du har också din röst så långt fram. Man kan inte riktigt, du vet, så som du ändå kan få din röst att bli längre bak i halsen. Jag kan inte putta fram min röst.
Nej. Nej, det var ett roligt segment, hörrni. Vi är jättedåliga för det här.
Välkomna Ångestpodden!
Tack
så jättemycket.
Okej, tillbaka till min fråga, hur fan mår ni?
Bra.
Hur fan?
Nej, men jag mår faktiskt förvånansvärt bra. Och har gjort det länge så. Också. Alltså jag har mått ganska bra länge.
Gud vad härligt.
Det var att jag kände så, förtjänar jag det? Alltså nästan.
Visst är det lite ovant?
Ja.
Mm. När man så här, ja, jag har inget att klaga på.
Och sen är jag också, alltså jag är som en väder, alltså jag är så väderberoende på ett sätt. Alltså jag liksom, jag blir nästan irriterad själv. Jag bara, jag kan liksom inte vakna varje morgon och behöva bry mig om vilket, liksom, vilket gradantal, om det är sol. Men det är där vi är.
Var går gränsen då? Är det liksom 12 grader och du bara, jag är glad idag. Jag är deprimerad.
Ja, exakt. Det är så tvära kast är det inte. Men regn och det är liksom, då är det så mörkt.
Mm. Ja. Alltså jag kan relatera starkt till det. Jag tycker ändå, jag är inte så väderberoende så, och jag är ju inte den som får höstdepressioner och sådana grejer. Men är det soligt men blåser ute, då blir jag förbannad. Ja. Då känner jag mig lurad.
Det känns som waste.
På konfekten. Ja, men vad fan är det som det pågår? Jävla. Ska det vara sol så ska det väl ändå vara sol och varmt. Det kan ju inte för fan hålla på att blåsa kallt då.
Oh, nej.
Vem försöker du lura?
Exakt.
Då är rasande.
Då hamnar man i den irritationen.
Verkligen.
Nej, men gud, och jag har gjort en så himla korkad grej. Jag har ju börjat cykla till jobbet.
Men det är väl motsatsen till korkat. Det är jättebra.
Men när det blåser. Förstår ni? Alltså häromdagen då stod jag stilla på cykeln. Jag var så här, alltså, för jag kom ingenstans. Jag bara trampa.
Men jag
kom
hörde ingenstans. Ju att du har köpt en sån här riktig, alltså Rolls Royce. Eller vad säger man?
Rolls
Royce.
Det är en sanning med modifikation. Okay. För i San Gustav Anda så har jag valt en som är väldigt snygg, men kanske inte sådär jättebra. Enligt då så här skitjobbiga cykelforum som bara, det där jävla skiten kan du inte ha. Så den är säkert helt okej.
Okay. Mm.
Men den är liksom inte så här, den är inte Rolls Royceig på samma sätt som Klara som faktiskt köpte en cykel.
Jo, fast nu måste jag ju då flika in att min cykel är också en nybörjarcykel. Det är ju bara att det är en väldigt bra nybörjarcykel.
Exakt.
Alltså, eller, jag hittade...
Men är det såna här, alltså, jag kan ingenting om cyklar, är det som man ligger
på? Jag köpte en sån. Ja,
racercykel, och det är så sjukt att de heter racercykel, för det låter ju som ett hittepånamn som alla liksom, lekmän säger.
Ja.
Men det är det.
Nej,
man
kunde filtrera på det. Jag bara, ska jag köpa en racercykel? Och det låter ju som
alltså,
att jag
man
tror
ligger
så mycket
om mig själv. Alltså, helt rak. Alltså,
man ligger i plankan hela vägen. Och det är så jobbigt när det blåser.
Ja, men allt jag kan se är sådana här jättetajta. Alltså.
Ja, nej, alltså, jag har ju köpt en cykelhjälm, jag har köpt cykelglasögon, jag har köpt cykelbyxor,
handskar. Men tänk dig så här att du sitter på en toalett med en sån bajspall. Fast så lägger du den ner i 90 grader. Den positionen.
Okej. Ja, okej.
Precis. Ja, okej. Okay. Det där var inte ett humble brag. Det var bara att jag ville få in någonting angående hur jobbigt det är när det blåser. Så jag vill bara klargöra det.
Men åker du till jobbet på din snabba cykel?
Jag åkte till jobbet på min snabba cykel. Och yes, alltså, första gången jag gjorde det, jag hade sån panik. För att den är också sån här, liksom, man stoppar liksom in fötterna i pedalerna. Det är inte liksom fria pedaler, utan jag liksom låser in fötterna. Inte jättehårt, men ändå liksom stoppar.
Men om det då blir rött, man kan ändå få ut.
Alltså då skriker man inombords och mår så jävla dåligt.
Ja,
och framförallt så skriker andra på mig för att jag kör så långsamt när det, liksom, när det är trafikljuset. Så de tror att jag är jättesnabb och så rullar jag liksom förbi i så här gångtakt. Jag är så rädd för att typ köra på någon eller bli påkörd. Men oavsett, kul att ni är här.
Jättekul att vara här.
Det är så kul att vara här. Mm.
Konsten att vara.
Vad ska vi prata om idag, Gustav?
Ja, men vi tänkte väl bjuda på lite ångest. Vem hade kunnat tro det?
Surprise.
Vi har ju två personer i den här studion som kanske inte brukar må så jättebra. Och så har vi två personer som brukar må ganska bra.
Mm.
Och så tänker vi att vi pratar om lite ångesthantering utifrån då våra fyra olika grader av ångestnivå då.
Mm. Gud, vad spännande.
Mm. Ja, men precis. Så vi kan väl börja med att ställa en fråga till då Ångestpodden. Hanterar ni ångest bra? För ni vet väl förmodligen här, hur man ska göra.
Och absolut inte så bra som jag borde göra efter sex år med Ångestpodden.
Samma. Beskriv era ångestnivåer så att vi i rummet men också som lyssnarna kan förstå vart vi ligger, tänker jag.
Ja, nej, men jag, Ida, har ju då en lång resa av ångest. Det har varit panikångest, depressioner. Senast i ordningen fick jag min GAD-diagnos för 1,5 år sedan. Som jag har gått i terapi för framgångsrikt. Idag skulle jag ändå säga att jag är ganska fri från liksom ångest som låser mig. Alltså i mitt vardagsliv eller i liksom i den jag är. I alla fall senaste året. Och det har verkligen jag terapi och antidepp att tacka för. Så min nivå nu tror jag är ganska liksom mänsklig. Inte liksom ohanterlig på något sätt.
Inte ett sjukdomstillstånd riktigt på det sättet.
Nej. Inte liksom sjuk.
Nej.
Och jag har väl bara haft den här mänskliga ångesten. Aldrig någon liksom, inga sjukhusbesök eller något sjukdomstillstånd i min ångest. Men den mesta ångesten jag har som verkligen har varit jobbig, det är väl typ så här, ja men mycket framtidsångest. Jag har haft väldigt mycket så här, alltså att jag typ har ledit verkligen av bluffsyndromet. Det gör väl alla i mångt och mycket, men jag har verkligen, ja.
Är det väldigt samma som imposter syndrome?
Ja, exakt.
Ja, fattar.
Och ja, haft perioder där jag är väldigt mycket så, bryr mig mycket mer om vad, hur andra ser på mig och vad andra tycker och tänker om mig än vad jag själv tycker och tänker om mig
själv. Är det mycket liksom. I då yrket som ångestpoddare då som du har bluff? Eller var,
nej, det är både och, skulle jag säga. Alltså jag är väldigt, har insett att jag är extremt otrygg i många av mina vänskapsrelationer också, och det är absolut inte på grund av mina vänner, utan det är bara att jag så här, ja men har svårt för att lita på människor av olika anledningar. Tänker också att så här, ja men om snart kommer de komma på att de inte vill vara med mig, eller typ att ja men om någon ställer in så är det inte för att de behöver ställa in, utan det är för att de egentligen inte vill träffa mig typ. Så går jag inte runt och känner alltid, men om jag har en period när jag redan mår dåligt, när jag har ångest liksom, en dålig period, då är det de sakerna som jag märker extra tydligt liksom.
Typ att folk hänger med en bara för att de är snälla.
Ja, precis. Och typ att så här, jag kan ja precis, jag kan tänka typ så här, okej, men nu har hon bockat av att umgås med mig den här månaden, så nu kan hon vänta en hel månad.
Oh my god, jag relaterar också till
tills att nästa kör. Gång hon måste
man
träffa
bara med
mig.
Varandra.
Precis. Det är så jobbigt. Men har du kommit till den punkten då där du förstår att it's all in your head? För det var en ganska stor grej för mig med min ångest, att jag så här, för jag bara gud, jag har inga vänner, jada. Tyckte att allt var jobbigt och svårt och alla mina jobb var för stressiga och allt var liksom, allt var piss runt omkring mig, och sen förstod jag bara nej, det är jag som är piss. alltså nu menar inte jag att du är piss,
okej. Men det är väl det som är det sjuka också med ångest, att när jag har perioder när jag inte har så mycket ångest, ja då fattar jag ju att det har suttit i mitt huvud. Men det är väl det som är så sjukt många, så att när man är mitt i det, då kan man, det är så jäkla svårt att ta alla redskap som man har fått, som vi har fått genom åren, som vi har lärt oss, alltså när man är mitt upp i det så är det så svårt att använda de verktygen. De är ganska lätta att liksom rabbla upp och liksom, ja men prata om när man inte är mitt i skiten. Men när man är där så är det ganska svårt.
Men jag tycker, alltså så här, nu började jag tänka på det här med att det bara är ens huvud. Jag kan tycka att, så här, att det är så bedövande när man typ har så här, jag brukar ju må som värst när jag har PMS. Oavsett om jag mår bra eller dåligt i livet i stort liksom. Men att då inse att det här är någonting som jag fabricerar själv. Att det är liksom, alltså det tycker jag, jag får känna mig så instängd. Och för att jag menar, är det världen som är piss, då kan jag i alla fall, då blir jag någon liten Alexander Pärleros som tänker att jag är min egen lyckasmed. Men det blir så otroligt mycket svårare när det är jag som är problemet. Det är ju inte jag, hur är det fel på mig? Det är ju fel på allt annat än mig, för jag är väl perfekt, eller?
Precis.
Och så här, det kan jag liksom inte fly ifrån, jag kan inte fly ifrån mig själv liksom. Fy fan, jag relaterar till det. Och nu tänker jag också så här, nu att jag måste nästan utveckla det, för att jag går inte runt och tänker att jag är perfekt, men det blir, man strävar ju alltid efter att vara perfekt, och man kan skamma sig själv så hårt för att man inte är det. Och det är så jag menar.
Men jag tänker mig, alltså ni vet, ibland så här, alltså psykologiskt så pratar man om så här, den lilla verktygslådan så ska man plocka fram, och så ser man ju framför sig då, alltså jag ser ju liksom framför mig när min psykolog har sagt det, en blå jävla plåtlåda där jag ska ha då så här, det, och så är man så här, alltså om det skulle vara så liksom rent mentalt, min sån jävla låda, så här, ja, jag hittar inte den, fuck att jag liksom har haft ångest så många gånger nu, men nu vet jag inte vad jag har ställt den, så nu är allt åt helvete ändå. Alltså, jag tycker det är så jävla svårt att behålla de verktygen som man typ lär sig i KBT, eller alltså, jag kan tycka att det låter så enkelt att så här, du går i KBT så får du verktygen. Man bara, men okej, Det innebär ju tyvärr inte att jag aldrig mer kommer få en panikångest.
Nej, alltså. Men det är lite, jag tänker att verktygslådan är lite som en redskapsbod snarare än en liten låda. Mm. Och så låter man den, om man då mår bra, så är man så här, jag har inte tid att städa redskapsboden.
Exakt.
Den får vara nu, så att jag ska bara ha lite roligt och härligt istället, och jag ska inte tänka så mycket på det där. Nästa gång man då behöver redskap i boden, så går man in och bara, helvete, det tistlar överallt. Det är liksom lite svårare att hitta fram, det är lite liksom, man vet inte riktigt vad ska jag
då
ta.
Då har man varit så, gud, det enda jag ägnat mig åt är att bygga en bardisk. Alltså, gud vad det är så.
Precis.
Och det är huller om buller där inne.
Precis. Ja, det tyckte jag var så himla jobbigt när jag gick då i min väldigt lyckade terapi här om året, för att jag var så jag var så besatt av att allting skulle vara proaktivt arbete också, att jag var alltid så här, om jag gör det här då kommer jag inte få ångest. Och min psykolog bara, nej, alltså det är inte så det funkar. Hon bara, och vad gör du då när du mår dåligt? Jag bara, om jag gör det här så kommer jag inte må dåligt. Och hon så här försökte banka in i huvudet på mig att så här, det viktiga är inte att du liksom gör saker när du mår bra, och så är det ett proaktivt arbete. Om du sitter och äter typ grönsaker för att det minskar ångest, och så går du ut och springer och sen mår du dåligt och bara, varför funkar inte grönsakerna?
Ja,
men
bara,
du måste fortsätta göra någonting. Det var en bra lärdom för mig då, att förstå att så här, jaha, okej, jag måste göra någonting precis när det faktiskt händer och inte inför eller efter.
Men är inte det också lite då att du ska öppna den där verktygslådan och inse att den är tom och att du måste bygga din egen hammare? Att du måste liksom, det är sånt jävla
det är som
jobb.
Robinson alltihopa.
För att kunna använda hammaren så måste du skapa den själv.
Liksom. Ja, för man börjar om på noll när man väl sitter i skiten. Har ni något bra tips när ni sitter i skiten? Lever ni som ni lär då? Förhållandevis.
Nej.
Alltså, eller har ni någonting som alltid funkar? Det är lite det jag är ute efter.
Ja,
och så här, inte typ... Och sen så går ångesten över, utan mer typ att det här är rutinen jag gör.
Ja, exakt. Alltså jag har som rutin att, och det här är skitsvårt, men att så här, så fort jag börjar känna, då måste jag säga det. Alltså jag kan inte stänga det inne, för stänger jag det inne, då växer det. Så jag måste liksom säga det till Sofie, jag måste säga det till mamma och pappa, jag måste säga det till Emil, min kille. Alltså mina närmsta måste veta att så här, jag är rädd för det här nu, jag är rädd för det här. Alltså jag måste liksom avdramatisera det för mig själv. Alltså tidigt, om jag känner, för så här, har man haft ångest från och till liksom över 10 år, man lär ju sig ändå känna igen saker, att så här, okej, vänta, jag börjat sova dåligt, eller varför har jag så jävla svårt att gå upp på morgonen, varför känner jag att allt är meningslöst. Alltså, och ibland kan det ju pågå i så här 3 dagar, eller så är man så här, oj, det är mens nu, eller alltså, men jag måste ändå säga det, för att tänk så pågår det i 1 år liksom.
Men undrar om det är lite är din gadd som gör att du oroar dig, för att tänk så är det här en sån gång när ångesten håller i sig ett helt år.
Gud ja, jag var ju orolig för att bli utmattad i liksom 2 år.
Du höll ju på att bränna ut dig för att du var orolig för att bränna ut dig. Alltså så var det ju.
Det är sant.
Men vad vill du ha för svar då? Om du går till din kille för liksom 20:e gången den här veckan och säger, jag är orolig för den här grejen som är till synes orimlig, men min oro är fortfarande högst reell hos mig själv. Vad vill du ha för svar? Vad får dig att må bra?
Alltså så här är det ju, jag vill ju ha en försäkring. Alltså mitt största, när min gadd var som värst, mitt största orosmoment var så här, mamma och pappa kommer dö. Nu svarar inte de har dött. Då var jag ju tvungen
att jag skrattar.
Nej, men det är så mörkt och det är så hemskt.
Men jag skrattar ju för att det är mörkt.
Ja.
De har gått och dött.
Hela tiden. Det är så galen. De har inte svarat på en minut. Nej, jag vet precis.
De har inte svarat på en minut. Då fattar jag alla att de har dött.
Ja.
Det är alltså, det man tycker det är rimligt.
That escalated quickly, liksom personifierat.
Men det tänker jag varje gång min mamma ringer. Nu har pappa dött. Nu är det
nu.
Ja, verkligen.
Nej, men alltså, och då vill jag ju bara bli försäkrad om att nej, det har inte hänt. Säg att det inte har hänt. Alltså då kan jag ringa Emil då till exempel och bara, jag tror att mamma och pappa har dött. Och då vill jag bara att han ska säga, nej, jag lovar. Det är helt sjukt, för det kan ju inte han lova. Han vet ju inte det. Alltså. Och det är så här, alltså... Jag tror att jag vill bara bli försäkrad om att så här, men detta är också så jävla mörkt. Ändå skrattar jag. Alltså jag har ju trott att jag var cancersjuk.
Det är så illa.
Och då vill jag ju bara bli försäkrad om att så här, du är inte sjuk.
Alltså. Men sätter inte dina hjärnspöken då bara så här och skriker jo. Liksom i facett, hur kan du veta det?
Nej, typ i 5 minuter så bara okej, okay, okej. Okay. Och sen så kommer ju nästa liksom. Hur många gånger har jag haft blindtarmsinflammation? Alltså, det är så många blindtarmsinflammationer.
Snälla, det är ju liksom, det är ju allt.
Men det som jag har lärt mig, och detta Gud, jag hade skabb en gång.
Okay,
alltså, jag hade inte det.
Och jag har haft det på riktigt.
Jag har också haft det på
hela, hela mitt gäng trodde att vi hade det, och så var jag tvungen att så här, smörja in mina skabbkrämen.
Det kan man ju ha, alltså, men det var så, det var ju ett orimliga symptom, och det nej, var ändå alltså, att det är skabb.
Alltså sen gick jag på dejt med liksom skabbkrämen, och liksom, och så här, alltså jag hade typ strumporna in, liksom jeansen instoppade i strumpor, och sen gick vi hem med varandra.
Nej! Men den här skabbkrämen luktar ju också granbarr och något äckligt. Nej, men alltså, jag har behövt slänga jeans efter att jag har haft skabb. För att kräm
men jag hade inte skabb. Men där var det lite så här, jag hade mycket ångest över att jag trodde att jag hade skabb. Så att jag var så här, det är lika bra att jag har det här. Och så råkar jag tyvärr då ha en dejt. Ja, jag går på det. Det kommer inte gå bra. Och så bara, men gud, vi blir ihop. Jättebra.
Men jag får bara säga, alltså den hårda sanningen är ju, man behöver ju lära sig att leva med ovissheten. Och det suger den närmsta tiden. Men alltså nu när jag så här 1,5 år tillbaka, när min gadd är liksom, alltså jag kan känna av den, men absolut inte på samma sätt. Då vet ju jag att så här, okej, okay, jag kommer få reda på mamma och pappa dött. Alltså det låter så jävla, men så här, jag kommer få reda på det. Och det är utom min kontroll. Jag kan inte hålla dem vid liv trots att jag ringer dem 20 gånger. Det kommer inte hålla dem vid liv om det är så att någon av dem har dött. Varför skrattar jag? Men, nej, men ni förstår ju. Ja,
nej, men vi runt omkring dig fick ju faktiskt en läxa när Ida gick i KBT, så fick ju du skicka med en läxa till oss. Liksom, att så här, vi inte fick...
Det är så man utbildar alla omkring sig.
Ja, men vi fick inte lova Ida saker.
Nej. Alltså, för det var det jag satt och tänkte på,
ja,
också.
Bara tänk så, här, så hur... händer det här. Ja, jag kan inte svära att exakt. Det inte kommer hända. Nej. För det kan jag ju inte. Men så många gånger som jag har lovat dig saker som jag egentligen... Men det var ju bara så här... Alltså, när man står nära... Ja, precis. Det var ju mitt sätt att hantera Idas ångest. Att bara lugna ner henne genom att säga... För jag märkte ju vilken stor skillnad... Det gjorde ju orimligt stor skillnad att jag bara sa... Jag lovar.
Det är inte blindtarmsinflammation. Ja,
även fast det inte betyder någonting. Liksom.
Ja. Ida sjunker upp sig. Åh gud, vad skönt. tack för min diagnos.
Nej. Nej, men jag var väl typ så här... Nej, men jag lovade inte det. För det, då hade du ju känt typ så här... Okej, okay, ja... Oh. Jo, alltså det var ju mycket så.
Men jag har ju den här relationen med många av mina kompisar, att jag är vardagshispig. Alltså så här, jag är orolig över mycket liksom i vardagen, och sen kommer en kris och då blir jag lugn som en filbunke, och min kompis liksom går sönder i limningen och bara, allt är åt helvete, och jag bara, vet du vad, nu har du tagit hand om mig 90% av det här året, låt mig ta de här 10. Mm. Har ni också så liksom att du är lite, Ida är lite galen hela tiden, och Sofie är lugn, och sen så kommer Sofies 10% och då måste du vara lugn?
Gud, jag har nog aldrig sett det så.
Jo, fast vi har ju ändå sagt det att så här, när vi har typ, alltså perioden när vi liksom, när man ändå liksom jobbar i mediebranschen, och så man har ju perioden när man tvivlar på sig själv och allt man håller på med. Och det sjuka är att varenda gång du yttrar det tvivlet, då är jag väldigt snabb med att så här, nej, fast tänk på det här och det här. Och när jag yttrar det tvivlet, då är det du som säger, nej, men tänk på det här och det här. Mm. Och så är det nog ändå lite så här...
Jag tror att man känner alltså, att något i en kan typ ändå lyfta den andra. Alltså, det är ju typ också psykologiskt. Mm. Att man är så, nej, men nu behöver jag finnas. Mm. Och då ska jag klara av det. Typ. Mm. Alltså,
sen har det ju aldrig då alltså, hänt någon kris i mitt liv när du också har haft en riktigt dålig period. Alltså mina kriser har väl du, då har du haft det ganska bra liksom. Mm. Då har det bara varit små saker.
Men vad händer om du krisar då, Sofie? Mm. Ida har lärt sig att så här, det här vill jag ha och det här kanske jag inte behöver, men jag vill ha det och jag kommer vilja ha det, men jag kanske inte får det. Mm. Har du en standardreaktion liksom på när saker skiter sig? Eller hur hanterar du det?
Mm, nej, alltså jag är nog ganska dålig ändå på att hantera kriser. Ganska dålig på att be om hjälp. Är väldigt mycket så, nej, men jag vill vara för mig själv bara. Mm. Och inte prata så jättemycket. Men är det någon jag pratar med så är det ju Ida.
Men kan jag tycka är svårt, för att vi är så olika i det. Då kan jag ibland bli så här, hade jag, för att ta exempel, typ för 1 år sedan blev du dumpad. Mm. Och hade
jag har varit i den sitsen, då hade jag ju varit så här: ni måste vara med mig 24 timmar om dygnet. Mm. Medan du var så här: jag måste få andas själv. Mm. Och då blev jag så här: vill du verkligen det? Eller sviker jag dig nu om jag inte är där hela tiden? Ja. För det hade ju jag. Alltså jag hade så svårt då att typ så här, sätta mig in i det, för att vi är så olika.
Men jag är, men där insåg jag att jag är som person också. Mm. Att jag vill gråta jättemycket, men jag vill gråta för mig själv.
Mm.
Jag vill
och det vara känns själv. Lugnt liksom.
Jag
är så ensam.
Nej. Nej, det alltså, för jag visste ju någonstans att de kommer så fort jag ringer om jag vill.
Där är jag precis likadan. Jag tycker det är så jävla skönt att bara må dåligt i min ensamhet. Ja. Det är det enda jag behöver. Sitta hemma, tycka synd om mig själv, titta på någonting. Mm. Bara hålla käft liksom. Ja. Och behöver jag någonting så skriver jag till någon liksom. Mm. Medan typ folk som är motsatsen har... typ då talat om för mig att så här, du trycker bara ner dina känslor, Klara, och du tar inte tag i dem och du bearbetar dem inte för att du inte pratar om dem. Mm. Och jag tänker ju att jag, det är det enda jag gör. Jag sitter och tänker. För att jag
exakt,
är så,
här
inne
ju här,
är jag aktiv 24-7. Ja. Och jag tycker att jag är ganska bra på att behandla det här uppe. Jag behöver inte prata med någon. Mm. För någon annan vet inte hur jag känner. Och jag kan få tröst och stöd om jag behöver tröst och stöd. Mm. Men ofta kan jag känna att jag inte behöver det, för att det är inte relevant. Nej. Jag behöver bara tänka på det mycket, mycket, mycket. Mm. Och sen så kan jag släppa det.
Men det har jag nu också tänkt om mig själv. Att jag säger shit, tänk så är jag en person som trycker undan saker för att jag inte är en sån person som pratar vitt och brett om mina känslor. Liksom. Men har väl också fått landa i ett så här, nej fast det är så jag hanterar saker. Jag pratar jättemycket med mig själv i huvudet. Liksom. Och sen ibland så öppnar jag upp mig. Liksom. Men det har ingenting att göra med att jag trycker undan känslorna. Det är bara så jag hanterar det liksom.
Konsten att vara. Konsten att vara.
Har ni något exempel på när ni inte har hanterat saker så jävla bra? Jag kan börja. Mm. Jag försökte supa bort min sociala ångest. Det var inte bra. Det var inte bra.
Det ska alltså, man det är drack för att bli social.
Jag drack för att kunna klara av att prata med människor.
Gud, det är så jävla vanligt.
Mm. Mm. Men jag tror också att det är super, super, super vanligt. Mm. Så det började jag. Jag bodde inneboende hos några och så vågade jag inte säga hej till mannen i huset. Det är mycket män som jag varit rädd för. Mm.
Det har man ju.
Ja, det har man ju. Därför är jag bög. Livrädd. Nej, men, och då vågade jag liksom inte hälsa på honom. Så att då blev det liksom att jag smet ut utan att säga liksom hej till honom. Och så sprang jag till affären och så köpte jag en flaska vin. Och så smet jag in igen och så smet jag liksom upp för trappan. Och så smällde jag i mig den flaskan och sen vågade jag gå ner för trappen och säga hej till honom.
Ah.
Så att det,
märkte han att du var påverkad då?
Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte hur mycket det märktes på mig. Det här är inte människor som jag har någon kontakt med idag. Och det var ju bara en helt jävla keff situation liksom.
Men började det med att du märkte typ så här, när du festade så blev du social och på så, eller så här, jag kan tänka mig att första gången är kanske inte den gången när man går smyger ner på trappan, går och köper en flaska vin, går upp och dricker den och sen
nej, fast det var också ganska tidigt, alltså så här, jag hade aldrig använt alkohol på det sättet tidigare, för att jag började väldigt sent. Jag tog min alkoholdebut när jag var kanske 17, precis innan jag fyllde 18. Ovanligt på landet. Och då var det mer så att man drack, punkt. Och så fanns det liksom ingen analys eller vad får det här mig att känna. Jag tyckte att det var jobbigt första gången, kom jag ihåg. För att jag tyckte att jag blev för utåt. Så att baksmällan efteråt, den sociala, blev jättejobbig. Att jag var så här, åh gud, jag har gjort bort mig. Åh, vad pinsamt. Så, så att jag tror att det handlade mer om att få bort obehagskänslan snarare än att jag såhär, gud vad jag blir härlig när jag dricker.
Mm.
Utan det var mer typ såhär, jag har ett obehag i mig, jag måste få bort det på något sätt, det här kan göra mig lite lugnare liksom, lite så. Så det är mitt jättedåliga beteende som jag inte tycker att någon ska hantera ångest på. Har ni några bra exempel på det?
Alltså hela mitt första halvår när jag fick panikångest, eller jag började få det typ såhär, sommaren 2014, eller då blev det liksom på allvar att jag så märkte, okej, jag får ångestattacker i alla sociala sammanhang, alltså varför får jag det, varför är jag så orolig för allt det här, varför klarar jag inte av att sitta på en middag utan att få ångestattacker? Då bestämde jag mig den hösten för att jag skulle stänga in mig i min lägenhet och plugga distans. Alltså det sämsta man kan göra när man är liksom rädd för alla typ sociala sammanhang eller rädd för att få ångest i liksom in public.
Fast det var ju ändå en bra lösning, för utåt sett var ju du en duktig tjej som
pluggade liksom juridik på distans då. Mm. Ja, så utåt sett tyckte jag ju så här, gud vad bra, nu kan jag upprätthålla en jättebra fasad. Samtidigt som jag satt hemma och bara så här,
jag vågar inte gå ut och käka.
Nej, alltså jag kan inte stå i kö på ICA, var det tyvärr då. Men jag började också i KBT samtidigt. Så alltså... Ja, alltså på ett sätt, ibland kan jag tänka, fan det räddade mig. Alltså jag hade aldrig klarat av att jobba i det där. Men på ett sätt kanske jag inte hade kommit så djupt ner i min ångest där och då om jag inte hade isolerat mig liksom. Men det där är väl sådär
lite halv, halvdålig tips. Ja.
Men jag har liksom aldrig haft så mycket ångest så att det har påverkat mitt liv på det sättet. Nej. Alltså det är väl mer så här i sådana fall att har jag perioder när jag mår sämre, ja men då är väl det, alltså den här liksom klassiska negativa spiralen att man börjar tänka på en dålig sak med sig själv och sen så kommer man på en sak till och sen bara fortsätter det, så då är det ganska svårt att stoppa den där negativa spiralen. Mm. Och det är ju väldigt destruktivt, men jag tänker väl att så gör väl alla människor. Mm. Och det var ju med så här, det kanske har med åldern att göra och att vi liksom, det tog inte jättelång tid med ångestpodden innan vi insåg att så här, alla människor tvivlar på sig själva. Jättemånga upplever bluffsyndromet, alltså bara hela den här att alla går runt och mår skit och tror att de är liksom the center of the universe på något sätt. Jag har liksom inte, jag har aldrig mått så dåligt att jag har försökt liksom behandla min egen ångest på något sätt med typ alkohol eller att låsa in mig eller ja.
Som sagt, det sitter två personer i den här studien som har mått ganska bra. Ja. Två personer som har mått ganska dåligt.
Jag har inte heller gjort det någon gång, men däremot alltså, när jag mår dåligt så förväntar jag ju mig på något sätt att andra människor nära mig ska kunna läsa mina tankar. Mm. Det är så jävla dåligt
beteende. Nej, men ni är så lika. Ja. Alltså, du klarar oss, vi är samma person. Och jag och Gustav.
Uppenbarligen, ja.
Men liksom att säga, ja, för jag blir väldigt, ja, men som jag sa förut, eller jag kanske sa det i avsnittet vi spelade in till er, att jag är så jävla genomskinlig. Mm. Att man kan verkligen, de som känner mig kan se på mig när det är en dålig dag. Liksom. Mm. Och att jag, ja, men också att det händer så mycket in i hjärnan och det är där jag har mina, alltså jag måste anstränga mig så mycket för att kunna vara en person utåt när jag inte mår bra. Och att det tar så mycket energi. Och antingen kan jag bibehålla det eller så har jag inte energin alls. Mm. Och då är det som att jag bara är tyst, odräglig. Att jag kan liksom bli, jag kan nog uppfattas som väldigt otrevlig även om det inte är menat.
Ja.
Men att jag bara förväntar mig att de som är runt mig ska bara förstå att så här, vi ska lämna henne i fred. Eller när jag behöver att någon bara så här säger det kommer bli okej. Att någon ska komma och göra det. Mm. Och att personerna ska kunna avgöra vilken gång som vilken.
Ja, precis.
Och, så jag blir väl kanske inte mer än en lite korkad typ. Men,
ja.
Men inga sådana metoder.
Nej. Har jag haft. Det tycker jag har varit ett skönt uppvaknande för mig. Alltså återigen då det här att förstå att det är jag som är pisset. Det har ingenting med alla andra att göra. Att jag förväntar mig inte att folk ska veta hur de ska hantera mig. Mm. För att det gör mig bara besviken. Mm. För att dels så behöver jag olika saker från olika människor. Och jag förstår ju aldrig hur väl en människa känner mig. Och ska man vara krass så är det så här, men det är typ min mamma och pappa som känner mig. Alltså, och mina syskon som verkligen så här känner. Alltså ni vet, in i kärnan liksom.
Mm.
Så de har väl ganska bra koll på hur de ska göra liksom. Men jag förväntar mig liksom inte av andra att de ska förstå vad jag tänker.
Men det är också hela
inte aktivt,
den här,
nej, men passivt gör man
ju
det.
Att de också behöver inse att det ju inte syns hur mycket den känns.
Exakt.
Så kan man ju inte se. Jag vet att du sa det i något av era avsnitt att så här, du hade varit inne och läst i dina journaler och så stod det så här, han håller ögonkontakten och verkar ändå må ganska bra, och då var det en period när du mådde piss.
Ja.
Och så bara tänkte jag på då så här, ja, men när vi föreläser, och du alltid tar som ett exempel så här, när du fick en panikångestattack i videohjälpen som vi var med. Mm. Alltså när vi sitter där live.
Ja.
Och jag märkte inte ens det.
Var det jag märkte? Alltså jag kunde inte se det själv. Såhär, för jag kollade det här jävla klippet. Jag bara, fy fan vad pinsamt. Alltså jag kommer dö när jag ser det här på mig själv.
Mm.
Och jag bara, alltså jag kan inte säga vilken minut det sker. Men jag vet ju att jag satt där och hade panik.
Mm.
Och bara såhär, liksom.
Mm.
Men det, alltså, det märktes ju inte ens.
Mm.
Ja, det är det som är knäppa också, att man lyckas fejka så himla väl.
Alltså, så
jag tror att man blir bra på det generellt. Kanske om man, liksom, om man har varit lite extra galen. Ja, men ändå då, varit så här, en förhållandevis fungerande människa. För att det har, alltså så här, fasaden har ju funkat.
Precis.
Alltså så här, det är ju ingen som... Det är ju här bakom. Liksom, back office har ju varit åt helvete. Sparka hela bunten. Liksom, som sitter där bakom och bara fuckar upp hela redskapsboden. Liksom. Men utsidan har ju funkat. Det är ingen som liksom har fattat.
Världens sämsta arbetsplats. Ja, det pågår så mycket skit.
Jag brukar ju beskriva min hjärna lite som en myndighet. Att det är så, den är inte jätteeffektiv.
Nej.
Och det blir inte jättebra alla Nej. Gånger. Och det är mycket byråkrati. Det är liksom mycket så pappersarbete som ska gå igenom. Så här,
saker tar tid.
Ja, var det här bra? Sa jag det här rätt?
Någon kräver att det måste faxas in.
Ja, exakt. Då kan du faxa in en underskrift på det där. Ska vi se till. Då ligger det här i min inkorg. Ja, så funkar min hjärna. Liksom. Det går inte så jävla snabbt för den.
Men jag måste också säga en sak som för mig... Alltså sen min senaste terapi som jag verkligen har med mig. Alltså tidigare i mitt liv när jag har haft perioder av riktigt pissmående så har jag varit så här, det här måste vara sista gången jag mår dåligt. Det får aldrig mer ske. Det här måste vara sista gången. Sen ska livet bli bra. Att jag på något sätt har insett att så här, nej men alltså så kommer det ju aldrig vara. Alltså min psykolog var så här, alltså vi kanske ses igen, jag är ledsen. Men, liksom, men det är inte heller hela världen. För det känns på något sätt som att om jag behåller den inställningen då kommer inte svackorna bli lika djupa eller liksom lika jobbiga. För att jag bara säger, ja, nu händer det här igen. Det är kanske en del av mitt liv. Trist, ja. Men vi fixar det. Alltså,
men det är ett så tydligt narrativ också tycker jag idag, att så här, en depression har en början och ett slut. Om man är så här, nej alltså det här håller på sedan jag var 4. Alltså, I'm sorry, jag är 30 nu. Alltså jag tror inte att det kommer sluta liksom. Uh-huh. Och det känns befriande att kunna liksom prata om att så här, nej, för vissa människor fortsätter det faktiskt hela livet.
Exakt.
Och sen, och det är... någonting man typ måste stå ut med.
Mm.
Att, och vi, jag vet att vissa har reagerat på att det låter så himla sorgligt när jag sa det liksom första gången till mina kompisar att jag bara, jag kommer alltid må dåligt i någon utsträckning. Så var de så här, nej men du, ge inte upp. Och jag var så här, nej, alltså, nej, du har missat poängen. Poängen är ju att jag har blivit trygg och lugn i det. Att jag förstår att så här, det här kommer gå upp och ner.
Mm.
Och det tycker jag är så härligt när jag lyssnar på Ångestpodden att så här, det är så skönt, den har hållit på liksom så länge för att det tar inte slut.
Ja,
det fortsätter.
Nej, nej men exakt, och att också så här, det kanske får vara alltså, så här, måste, alltså jag mår ju fan sämre om jag tror att så här, okej men vänta, om en vecka blir jag lycklig, sen ska jag, det var mitt tillstånd. Alltså då mår jag ju piss, det kommer inte hända.
Nej,
alltså.
Men det man gör mest är så här, när det här har gått över, då ska jag göra det här. Och man bara, ja alltså som sagt sen du var 4. Så
här, nej men nu, om jag med sig tillbaka på de här alltså riktiga dalarna som du var nere i, så kan jag ju med se nu att så här, Du stod ju ändå lite och grävde dig ännu djupare för att stressen över att ha ännu en period där du mådde dåligt gjorde att du hamnade ännu djupare än vad du hade behövt hamna. Liksom.
Absolut.
Ja, alltså, som sagt, alltså, du höll på att stressa dig in i väggen.
Ja. Jag har en sista lite snabb fråga bara av ren nyfikenhet.
Ja.
Hur gör ni när folk hör av sig till er och mår dåligt? För att ni är ju faktiskt inte... liksom utbildade psykologer och det är inte vi heller, och anledningen att jag frågar är för att ibland ber folk mig om hjälp och då alltså så här, man känner sig lite kall när man bara vänder till din vårdcentral,
jag
men
vet.
Det är också det jag tror på mest. Hur gör ni?
Ja men vi är exakt samma alltså, och så här lite beroende på, alltså vi har typ 2 gånger har vi känt så okej, vi måste ringa polisen. Alltså för att det har varit så här, alltså det här är jätteallvarligt.
Mm. Och men verkligen så rop på hjälp.
Mm. Ja, men alltså de flesta gångerna hur typ så här stolpigt det än kan kännas att så här elevhälsan eller liksom vårdcentralen, så är ju det bästa. Alltså det hade känts så oansvarigt att bara så här andas i fyrkant och lyssna på ett poddavsnitt till.
Ja, här kommer 10 tips till dig som har ångest. Nej, för så brukar jag också tänka. Dels att så här, vi kör den disclaimer ganska ofta. Vi bara, vi har ingen aning om vad vi pratar om här. Men jag upplever att folk ofta letar efter ett svar på sina frågor.
Enkla lösningar på komplexa
precis.
Stora problem.
Och det är det som är det jobbiga med ångest och psykisk ohälsa. Att det är så här, alltså det här är individ. Alltså det här kommer du, ja men du kanske kan gå gruppterapi, men på det stora hela så måste du hitta vad som funkar för dig.
Och jag tror ju också att så här,
enkla lösningar eller de här, ja men följ de här tre stegen eller den här listan var bra för mig. Alltså jag tror ju bara att det är så kontraproduktivt på något sätt. För att funkar inte ett av de tipsen, då mår man ännu sämre. För då är det så här, hej, då är något fel på mig. Det här funkar på alla andra men det funkar inte på mig. Då är det verkligen mig det är något fel på.
Alltså, men jag, nu, att jag är dålig. Ja, att jag lyckas inte med det här enkla som
precis,
ska funka.
Precis.
Nu har så här, Mia Törnblom som är inspirationsföreläsare skrivit de här tre tipsen. Jag måste ju, varför funkar det inte på mig?
Precis.
Alltså jag tror också som du säger att det kan vara en sån jävla stress.
Man måste hitta sina egna vägar liksom.
Ja men jag tror också det.
Ingen skugga ska falla över mig att ta en blom givetvis.
Brasklapp.
Konsten att vara.
Nu är det ju fyra pers i det här rummet som ska få dela med sig av ett moment of the week. Och det är ju ni helt införstådda i vad det här är för koncept. Fan vad gött. Ska jag börja? Kanske?
Ja, kör hårt.
Mitt moment of the week är ett... om jag kanske börjar den här änden. Gustav, ser du något annorlunda på mig?
Alltså jag ser ett pärlhalsband som jag aldrig sett för.
Ja, det är ett fint pärlhalsband. Det är inte det jag syftar med någonting kanske jag utseendemässigt. Ser du till exempel att jag är jävligt brun?
Ja. Det, ja.
Ser du mina fake tan linjer?
Du har fake tan.
Jag gjorde ett jobb för Expressen häromdagen, Eldsjälsgalan. Det var otroligt trevligt.
Just ja.
Men jag skulle också bära en rosa ljushudfärgad typ byxdress, men också nästan klänning.
Den var ju otrolig.
Ja, så fint. Tack. Jag är helt enig. Grejen var ju att när jag provade den här första gången så kände jag ju, åh herregud, jag ser naken ut. För att den var ju min hudfärg. Den var ljusrosa. Och så är jag. Och då sa min stylist att, men vet du, det är inga problem om du bara tar lite brun utan sol. Och jag sa, du har helt rätt. Självklart ska jag ta lite brun utan sol. Jag tror att jag har tagit fyra olika helkroppsvändor av brun utan sol. Men främst för att första gången jag tog det, så då har jag ju en som jag gillar väldigt mycket. Som jag kanske brukar använda på somrarna mest. För att jag blir inte brun, men alla andra blir. Så att, då så, kan det vara trevligt att hänga med lite i trenderna. Så att jag brukar ändå kanske ha den när jag redan har en, du vet, man, man smörjer in sig med solskyddsfaktor och sen så smörjer man in sig med hudkräm och grejer. Exakt. Och på vintrarna har inte jag den rutinen.
Nej.
Så när jag då har haft den här på mig, som i vanliga fall brukar funka väldigt bra, och sköljer av den och så går det några timmar och så börjar den träda fram, då märker jag att det blir en så här liten förändring i kroppen. Ändå ganska så här, men det ser lite trevligt ut. Men mina händer. Vad händer här? De blir orange.
Ja.
Och det sätter sig liksom på knogarna och på alla liksom där fingrarna böjs. Och att jag bara, vad fan är det här för jävla skit? Är det för att jag har så torra vinterhänder liksom? Ja, det är det ju givetvis.
Ja, det
så för att kompensera det här har jag ju behövt ta fyra eller tre då nya vändor av brun utan sol på övriga delen av min kropp, men inte för att mina komma händer ikapp. För att komma ikapp. Och att jag har liksom fortfarande inte kommit ikapp. Att mina händer är, nu syns det ju dåligt i det här rummet för vi har ganska tacksam belysning, men mina händer är så otroligt bruna och resten av min kropp är ganska brun.
Men för härifrån, jag sitter ju mitt emot dig.
Det ser väldigt bra ut.
Ja, det ser väldigt bra ut.
Mm. Ja,
det
titta går på pressbilderna från Eldsjälsgalan. Ska du få se.
Vi ser på annat.
Andra trevligheter.
Vi ser på annat.
Kommer gulla direkt efter det där.
Så det är mitt moment of the week. Mitt fail med min brun utan sol.
Ja.
Ja, men jag river av mitt också och det är så fruktansvärt tråkigt. Alltså, ni måste bara hänga med mig här i hur jävla tråkigt det var. Men jag vill att ni tänker er en helg. Ni är helt lediga. Solen skiner. Alltså det är så här, det är liksom inte bara så här, åh wow, det är lite sol. Nej, alltså det här är full on. Ni går ut och sätter er mot en vägg med en kaffe och polare och bara har det gött. Cut to Gustav ska flyttstäda sin gamla lägenhet.
Aj då.
Alltså jag spenderade, ni menar så här, ett, varför är jag så äcklig? Varför, alltså så här, jag bara, det är lugnt, jag har hållit efter min lägenhet ganska bra. Kommer dit, jag bara, vad fan är det som har hänt här inne? Nej, men alltså, vattenlås, har ni gjort rent ett sånt någon gång?
Ja, tyvärr.
Ja.
Och jag var så här, är det här alltså avlagringar från mig? I'm sorry.
It's a piece of you.
Alltså avgå nu. Jag har alltså rengjort vattenlås, gassande sol. Jag har rengjort kaklet, gassande sol. Jag har rengjort köksfläktsfiltret. Nej, som jag var så här, men gud, alltså så här, har jag tänkt på städer det en enda gång de 4 år som jag bott i den lägenheten? Absolut.
Nej, men man är så äcklig.
Inte. Alltså så äcklig. Så det var liksom saker som jag så här, men gud, jag kollade inte det här när jag flyttade in. Jag bara, åh vad härligt, jag har en lägenhet, här ska jag bo. Och sen nu, jag bara, nej, alltså det här är inte min skit. Alltså så här, jag kan ju se att det här är någon slags fossil från tidigare ägare. Liksom. Alltså så jag liksom, gassande solsken. Gustav drar ut spisen. Alltså det är så mycket pasta.
Oh, nej.
Som jag bara, var kommer all pasta ifrån? Jag är glutenintolerant. Alltså, what the fuck? Alltså jag har skrubbat så många timmar. Alltså, och nu också så här, jag bor på Södermalm. I'm sorry but it's true. Och nu kommer också ett gnäll som man kanske inte kan relatera till. Men ett stort problem med att bo mitt i stan är att när man öppnar fönstret så kommer smogen. Alltså så att du öppnar fönstret och bara, gud vilken härlig vårdag. Alltså dina väggar är svarta efteråt. Det liksom lägger sig bara, det är bara skit. Det är liksom bara bilavgaser som regnar ner. Jag får liksom, vanligtvis så brukar jag få torka av mina liksom fönsterbrädor typ dagligen. För att det kommer så mycket skit från bilarna som åker förbi.
Vad det sjukaste jag har hört.
Ja.
Så har jag det. Alltså...
Blake.
Men duktigt ändå.
Ja, alltså jättemycket. Det var, alltså, jag men för jag var också så här, jag är så himla ekonomista för jag ska göra det här själv. Alla bara, du ska väl ha städfirmer.
Ja, det var min första tanke.
Ja, jag vet. Och alltså första dagen när vi höll på med det här så gick det ungefär en halvtimme och sen var jag så här, Albin, alltså min pojkvän, och var så här, och han bara, vad är det nu då? För då hade jag så här, Albin. Och han bara försökte liksom städa med liksom sina lurar.
Höjer volymen.
Och jag bara, Albin. Han bara, vad är det? Jag bara, ska vi ta en städfirma? Han bara, men vi är ju här nu. Vad fan håller du på med? Jag bara, det kanske är värt det. Det kostar bara så här mycket. Han bara, nej, nu tar du badrummet och skärper dig. Och jag bara, okej.
Okay. Då fick du bara bita ihop.
Jag fick bara bita ihop. Och det värsta är att det inte är klart.
Nej, men... Vad är det du säger?
Men alltså, det var så hemskt.
När är nästa solgassande dag?
Ja, jag gissar att det är kommande helg. För att det är då
det
jag ska göra
det. Det ska snöa.
Ja, men jättebra. Mm. Superbra. Ja. För att jag också så här, i ett starkt ögonblick så pratar jag med min hyresvärd och säger jag bara, det går jättebra att ta besiktningen. Alltså, jättesnart. Och typ en kvart innan vi börjar spela in så skickar jag ett mejl till henne och bara, hej, går det att skjuta lite på? nej, men så, det är mitt moment of the week. Okay. More piss, men jag kommer ta mig igenom det här. Tack för era
det kommer gå bra.
Jag vill ta bönor. Mitt moment of the week. Ida, go for it. Okej. Min pappa har blivit vaccinerad.
Alltså,
jag kände liksom hela så här historiens vingslag. Ja. Alltså, jag var så här, pappa, du måste fota, det hade
han
ju glömt.
På frontlinjen.
Ja! Pfizer blev det för honom.
Och det vill jag lova.
Recommend.
Och det kan jag säga.
Det har något.
Det har verkligen något. Alltså, det är så moment av den här veckan. Alltså, ja.
Det är helt fantastiskt. Jag hörde att Tegnell hade fått AstraZeneca för att typ skicka ut en så här signal att det inte är så farligt.
Men vi vet alla. Nej, men jag tyckte...
Jag skojar.
Jag vill ha Sputnik 5.
Men vet du vad jag också... Får jag säga en jättebesvikelse? Hur kan de inte ha fotat när Anders tar sprutan? Det jag finns inget... Alltså. Gulla på det!
Nej, men om han vill göra ett statement så borde han ju absolut ha en bild.
Ja. Och man förstår ju att konspirationsteorierna kommer ju väckas till liv kring att han har inte alls det tagit det. För då hade de fotat det.
Mm. Om de kan plåta Gunnbritt 91 när hon får sitt vaccin,
exakt,
borde de ju rimligtvis kunna plåta Agnes Wold. Anders Tegnell.
Wold tror jag fotade. Alltså, gjorde hon inte?
Ah, säkert, älskar henne.
Ja, men hon är
dröm. Drömkvinna.
Hon borde fota Tegnell med Wold. Am I right?
You're right. Okej, Sofie.
Ja, min pappa har också vaccinerat, så det är ju fint. Men det var inte det
jag... har redan tagit.
Ja, och det var inte det jag tänkte på faktiskt. Utan det var igår när jag lite spontant fick hänga med min lillebror och hans kompisar och köra go-kart. Och jag har aldrig gjort detta och kände mig svincool.
Fan vad roligt.
Ja, det var
jättekul. Du passade också i den dressen.
Jättekul.
När Sofie skickade bild till mig, alltså ni vet, i sån dress.
Ja, det är inte alla som klär i dem.
Nej,
de ser hemska ut på vissa människor.
Sen var det lite jobbigt för att jag tänkte typ så här, jag kommer nog vara en av de snabbaste. Och de hade då bokat så här så att vi typ skulle köra som ett Formel 1. Att man först ska köra lite själv, sen ska man köra liksom en delfinal och sen blir det final och så. Och mellan varje gång vi körde då så kollade man ju tiderna. Och första gången var jag näst sist. Och andra och tredje gången var jag typ så här, ja men tredje sist liksom. Så det var lite så, där fick liksom min självbild en liten törn. För att jag såg verkligen framför mig att jag skulle vara jättesnabb. Ja, vilket jag då inte var, men det var väldigt, 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 väldigt kul.
Och alla älskar en underdog.
Ja,
så är det.
Det är sant.
Alltså, är du sämst nu så kanske du är medelbra nästa gång.
Ja, jag kommer jag åka till Stockholm go-kartbana och öva nu varje helg.
Ja, ja men för visst är det är du som har båt.
Ja.
Ja, oh, exakt. Ja, men du har hela den liksom auran.
Ja.
Båt, bil, rikt. Så då... bra, bra five. Du däremot.
Och du har ingen båt, du har bara ångest.
Du har bara massa diagnoser.
Jag också.
Vi sänder diagnoser. Men
det roliga är att min bästa kompis har också båt. Ja. Så att, du och jag, Ida. Vi tyr oss till mäktiga människor.
Ja.
Oh. Åka ut i skärgården och svalt.
Åh, oh, herregud.
Hörni,
det var väl allt vi hade att bjuda på den här
ja,
veckan.
Åh, vilken trevlig
stund. Tack
för att vi fick komma hit.
Jättekul.
Tack för att ni kom.
Ja, tack.
Och man kan ju även lyssna på Ångestpodden.
Ja, precis. Där är ju det kan man sannoliken.
Ja, och vi tror väl att vårt avsnitt kommer inte vara ute när det här avsnittet är
nej.
Men man kan ändå gå in och lyssna på Ångestpodden, tycker ju vi.
Tycker jag
absolut. Och så kommer det alldeles strax ett avsnitt ner.
Om en vecka.
Ja.
Fan vad trevligt.
Jättebra.
Vi ska tacka Helio där vi sitter och poddar. Vi ska tacka Dava, vår eminente klippare. Det är inget krav från honom, det är bara för att vi tycker att det är jävligt trevligt.
Det står i vårt kontrakt att vi måste säga att vi är jätteglada för Dava.
Och så ska vi tacka våra kavgudar som ger oss $10 eller mer på Patreon. Det är ingen som ger mer, det är ju sanslöst.
Ja, det var faktiskt helt orimligt. Ska vi ta varannan?
Det tycker jag. Håll upp mobilen så kan vi läsa varannan.
Okay. Då tackar vi Linnea Sivert.
Humlan.
Elinor Johansson.
Hampus Alexander.
Sara Perjons.
Stefanie Settina.
Knut.
Hedda Lindström.
Lolo Fett.
Joakim Gustafsson.
Och Isabel.
Toppen gäng.
Ja, tack ni för jävla allt. Hjältar allihopa.
Och tack till alla andra Patreons också som vi inte namedroppar. Ni är också jättebra.
Tack till ni som lyssnar också. Ni är också alldeles fantastiska.
Det var allt för den här veckan.
Det var det. Vi hörs igen nästa.
Det är som att jag vill bjuda in er på sättet.
Ja,
hej då.
Puss hej.
Puss.
Konsten att vara, 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 konsten.